Hej och välkomna till podden från nyhetsbrevet om EV. Vi är ett nyhetsbrev som finansieras av Energimyndigheten och har Swedish Electromobility Center som värd. Jag som pratar heter som vanligt Mats-Ola Larsson och vi spelar in den 9 oktober i en studio i Stockholm. Och jag sitter tillsammans med mina kollegor i nyhetsbrevet, Martina. Hej Martina Wikström.
Hej hej.
Och Jens Hagman, hej.
Hej hej.
Och vi har en gäst också, Carl Wallin. Hej, välkommen.
Hejsan, tack så mycket.
Och vad jobbar du med?
Jag är analytiker av begagnatmarknaden för personbilar. Jobbar på ett företag som heter Bilpriser som en del av Covid i bil.
Just det, och det är därför vi har bett dig komma hit idag, för du har skrivit ett nyhetsbrev åt oss i vår serie om marknaden för begagnade elbilar.
Just det.
Och det är det vi ska fördjupa oss i lite idag. Det speciella med marknaden för begagnade elbilar är ju att priset för dem har åtminstone hittills utvecklats annorlunda än för motsvarande bensin- och dieselbilar kan man säga. Och vi har tittat lite grann på hur det ser ut både internationellt och i Sverige. Och vi kommer att fundera lite över vilka faktorer som kan förklara det här. Och vi kommer också att prata en del om vilka risker som man som bilköpare ställs inför om man vill välja laddbart istället för förbränningsmotor. Och Jens, du börjar med att titta på marknaden för begagnade bilar och något om vilka som köper. Vad kom du fram till när du skrev ditt brev?
Ja, men dels är det att det är lite liknande köpfaktorer faktiskt som nya elbilar. Att det handlar om pris, det handlar om räckvidd och tillgång till laddning. Vilket man också kan se då i de studier som har gjorts för begagnade elbilar. Att tillgång till hemmaladdning till exempel är jätteviktig. Så att det kanske är... De här delar av de studier jag tittar på var några år gamla, men det kan ju vara så att det kanske är samma typ av grupp som faktiskt köper begagnade elbilar som köper nya elbilar. Det tycker jag är en intressant fråga. Att når man faktiskt nya köpare med de begagnade elbilarna idag, det är oklart. Så min bild är att det är samma typ av faktorer som är viktiga för nybilsköparna av laddbara bilar alltså, som det är för begagnade köparna. Har jag missat något där, Carl? Eller,
nej, men jag tror definitivt att det kan stämma. Och det handlar ju mycket om förutsättningar. Dels så är elbilar idag fortfarande dyrare även på begagnatmarknaden än vad andra typer av drivlinjer är. Så det finns ju dels den ekonomiska aspekten. Och sen finns det också möjligheten att ha nytta av en elbil. Är det så att du inte kan ladda hemma, då faller ju ofta lite själva ekonomiska incitamentet i det hela. Måste man åka till laddstolpen så tar det dels tid och det kostar mer per kilowattimme. Så av naturliga skäl är det nog mycket så att det är lättare att nå de som bor i radhus, de som bor i villa, jämfört med lägenhetsinnehavare än så länge. Och det är nog kanske den gruppen som man också nått ut till bättre med nybilsidan.
Ja. Och det känns som att det saknas forskning, åtminstone i den skandinaviska kontexten. Jag såg några studier från Nordamerika just kring det här med begagnat elbilsköparna. Och det är ju en väldigt viktig grupp. Om vi vill att 100% av fordonsflottan ska gå på el, så betyder det även att de begagnade bilarna måste ju nå rätt köpare så att säga.
Definitivt. Sen ska vi tänka på att vi har en exportmarknad också. Det har ju varit en väldigt stark export av bilar överhuvudtaget från Sverige senaste åren nu när kronan har varit svag. Och i synnerhet så har elbilar försvunnit ut ur landet. Väldigt mycket till Danmark bland annat.
Och nu menar du några år gamla bilar då, inte nybilsexport utan begagnat export?
Då handlar det om bilar som är ett par år gamla, precis.
Vi skrev ju ett nyhetsbrev om marknaden för elbilar i Danmark och det är ju intressant just att de har de här alltså stöd under driftfasen av elbilar och det skrev ju du lite om i Norge också, Mats-Ola. Tror du att det har stor påverkan, Carl?
Absolut. Det vi ser är ju att det är politiska incitament som framförallt gör att elbilarna får fart i ett land. Så är det ju.
Mm. Även på begagnat marknaden?
Även på begagnat sidan, ja.
Jag skrev ju lite om Norge för det är ju det land i världen som har den högsta andelen elbilar. Och då var det intressant att titta på hur ser begagnat marknaden ut där. Och det jag i synnerhet försökte titta på var om man kunde få fram några uppgifter om priset på en 3 år begagnad elbil jämfört med en jämförbar fossilbil eller förbränningsmotorbil. Och där har man ju väldigt starka stöd för användaren, så du är inne på, Carl. Alltså vi har bompeng och vi har färgavgifter och sådär som fortfarande är subventionerade för elbilar. Men även i det landet så verkar ju priserna sjunka snabbare. De återförsäljare jag pratar med och en analytiker som jobbar med liknande som du gör här i Sverige, Carl, var inne på detta alla tre. Och vi kanske ska återkomma till varför det är så att de här priserna sjunker. Men först så tänkte jag att du, Carl, som ju skrev ett brev om hur marknaden har utvecklats i Sverige. Kan du utveckla det lite grann om hur begagnat priser ser ut för elbilar egentligen?
Precis, det har ju varit mycket krigsrubriker i tidningarna under flera år egentligen om att elbilar har väldigt svaga andrahandsvärden. Och till viss del så var det sant, med betoning på var sant. Och det där berodde på flera saker. Från början var elbilar i väldigt hög utsträckning en premiumprodukt. Vi hade dyra modeller och en dyr bil kommer alltid att i kronor räknat att ha ett större värdetapp än en billigare bil. Så där har vi en aspekt som gjorde att elbilarna föll mycket om man tittar på en slags total helikopterperspektiv. Sen är det också så att vi har en snabb teknikutveckling. En elbil från några år sedan har ju inte räckvidd och laddhastighet som står i paritet ens med en billigare elbil från idag. Och vi får också en allt större mix av elbilar från olika tillverkare. Inte minst från Kina så kommer det väldigt många nya märken och modeller som utmanar. Och det vi kan se också är ju hur hela marknaden kastas om. Tesla, ett märke som inte många hade hört talas om för 12-13 år sedan kanske, har toppat nybilsförsäljningen och ligger i topp även på begagnat försäljning nu. Så marknaden ritas om väldigt snabbt. Och det där är ju någonting som gör att vi får en helt annan spelplan. Så det är helt sant att priserna föll ganska kraftigt om man tittar på snittet under en period där mellan 2021 kanske fram till 2023. Men senaste 12 månaderna har prisnivån legat väldigt stabilt på begagnat marknaden för elbilar. Och det beror just på det här att marknaden har nu mognat. De befinner sig inte längre i den här väldigt branta nedgångsfasen. Man brukar ju prata om värdeminskningskurva. Den kan man tänka sig lite grann som en slalombacke. Det är brant i början och sen så flackar det ut. Och elbilar befann sig i väldigt hög utsträckning i den här branta fasen på snittet. Medan fossilbilar som har funnits länge, där var det en mix av sådana som var i den branta fasen och de som var i den flacka fasen, som redan var nedanför backen. Och det gör då att, det är en aspekt i det. Och sen också då att vi får en allt större mix även på begagnat sidan. Man brukar säga att begagnat marknaden ligger 3 år efter nybilsmarknaden. Och eftersom bilar ofta har en 3 års livscykel hos den första ägaren, inte minst då företagskunder som har en policy. Så det finns ett flertal aspekter som gjorde att det var på det här sättet. Men idag ser vi då en marknad där köpare och säljare möter varandra på en ganska jämn nivå och där det har varit under en längre period. Sen tänkte jag också nämna här som är viktigt att det är lätt att man tittar på elbilar som en enda grupp av bilar, men egentligen består ju elbilssegmentet av en massa olika typer. Det finns små elbilar, det finns stora, det finns SUVar, det finns kombi, det finns till och med pickuper och transportbilar som är elbilar. Så delar man upp det på det sättet så är det ganska lätt att identifiera vissa modeller som har haft en dramatisk nedgång och fortsätter att ha det. Det finns andra modeller som går ganska sidledes som vilken fossilbil som helst. Och det finns ytterligare elbilsmodeller som till och med stiger i värde på begagnat marknaden. Så man får kliva ur helikoptern och titta på enskilda modeller istället.
Får jag fråga dig, har du sett någon mönster kring vilka segment eller modeller eller märken kanske som klarar sig bättre versus sämre?
Man kan väl säga som så att bilmodeller som tilltalar många är det som klarar sig bäst. Och då menar jag inte de där väldigt effektstinna tidiga modellerna. Tesla Model S med 1000 hästar. Liksom. Det är inte intressant för det blir väldigt dyrt. Dyr försäkring, dyra däckkostnader, en onödigt mycket bil. Så det som står sig bra, det är ju sådana här lite mer vettiga bilar. Volkswagens ID-modeller, Tesla Model 3, Tesla Model Y. Ja, de bilarna som säljer mycket på nybilsidan är också de som är attraktiva på begagnat marknaden.
Just det. Svenssonbilarna.
Svenssonbilarna, ja. Man säger så. Ja. Och det vi också ser är en strömning nu mot mindre bilar. Det är något som inte har funnits så mycket av innan på elbilsidan. Men nu kommer det in allt fler nya mindre elbilsmodeller på nybilsidan. Och de som hittills har sålts på begagnat marknaden har haft väldigt höga andrahandsvärden.
Men det finns en faktor som ändå är väldigt speciell för elbilarna och det är ju att de har ett batteri och som är väldigt dyrt att fixa. Och Martina, du skrev ju om det här med hur kunder ska kunna bedöma kvaliteten hos ett batteri i en begagnad bil. Det tror jag är den fråga som de allra flesta köpare av en begagnad bil ställer sig. Eller också skjuter man undan frågan för att man tänker att jag vet ändå inte. Men berätta lite om vad du tittade på och vilka slutsatser du drog av detta.
Ja, men det är just det att elbilar har ju ett batteri. Och i, om man tittar på hela värdet av fordonet så är ju batteriet den absolut dyraste komponenten. Och hur det här batteriet mår har ju stor betydelse för värdeminskningen av liksom, fordonet. Och det som är speciellt med batteri som skiljer sig från avgasbilar då, det är ju att det här batteriet påverkas inte bara av körsträcka, hur långt det har gått, utan även hur det har använts, hur det har laddats, men också hur länge det har varit i bruk. Och att få information om batterihälsa har hittills varit svårt, framförallt att få det på ett, liksom ett jämförbart, standardiserat sätt. Vissa fordonstillverkare har valt att inte visa information om batterier och andra fordonstillverkare har valt att visa informationen. Men då är det svårt att veta vad man jämför med.
Ja, och när du säger visa informationen, då menar du någon form av information som finns i bilen på någon display någonstans?
Eller men så. Precis. Alltså
du
finns
du kan få ett värde för någon sorts påstådd batterihälsa. Ja, men i vissa bilmodeller.
Ja, och batterihälsa det är oftast att man får liksom i procent. Och det här är någonting som man har fått på konsumentprodukter länge. Alltså på en iPhone eller en klocka. Alltså du får information om batterihälsan. Och sagt, det finns biltillverkare som har visat den här informationen. Men igen så är den inte riktigt jämförbar. Den säger någonting om hur det här batteriet mår jämför med likvärdiga batterier i ungefär samma serie. Mer än hur den står sig liksom. Ett universellt mått. Men ofta är det då en procent utifrån hur mycket kapacitet du har kvar. Och sen exakt hur man har räknat på vilken kapacitet som är kvar redovisas inte heller kanske på ett, liksom, ett helt transparent sätt. Så den här siffran har varit lite godtycklig. Men det som man nu vill se och som vi skriver i nyhetsbrevet är att i alla fall för den europeiska marknaden så finns det nu kommande krav på, eller de införs nu i år, kring att det ska visas batterihälsa i bilar som både liksom en förare och en bilbesiktning kan läsa av. Och det här ska vara på ett sätt som är liksom standardiserat mellan fordonsmodeller.
Så från nu så kommer nya bilar att innehålla information som underlättar för andrahandsköparen.
Ja.
Men fram till nu så är det egentligen en väldigt virrig situation för de som köper dagens begagnade elbilar. För det kan finnas information i en del modeller. Det är inte säkert att den är jämförbar med andra. Många bilar har ingen information alls. Och vad gör kunden då?
Ja, men exakt. Och det är ju viktigt att få information om ett batteri. När man vill ta reda på någonting om batteriet så har ju då det funnits externa aktörer som har etablerat sig på marknaden som kan erbjuda den här typen av tester. Och samma sak igen, då är det en extern aktör. Då är det inte ens fordonstillverkaren som säger någonting om hur batteriet funkar. Och här finns det också olika testförfaranden som på olika sätt lämnar ifrån sig ett värde. Och
du får alltid
batteri.
Ett svar.
Ja, precis. Men
vilket svar?
Exakt, vilket svar och hur man ska basera egentligen ett köp på det. Det är svårt för kunden att veta.
Så detta är en rätt svår faktor just nu då?
Ja, men det skulle jag säga. Mm. Och som sagt, det är en viktig del. Men att det är, alltså, alltid när man har köpt bil så har man ju suttit där bara att man har gjort någon slags ögonblicksbedömning av förra ägaren. Ser ut som en sportig typ som har liksom varit och gasat runt. Alltså det är mer så med det här, just batteriet, hur det har tagit hand om, ja, men så här enkla grejer. Har det varit inställt på laddmål 80% under tiden förra
ägaren? Eller har man laddat
haft
fullt hela tiden? Har man snabbladdat väldigt mycket? Har man dragit ut det nästan helt väldigt ofta? Det spelar roll. Och det vet man inte då som köpare.
Nej, exakt. Och det spelar roll. Men sen hur stor roll det spelar, där börjar man ju också få in siffror nu. Och där man ser att det är en minskning i kapacitet, men ganska mycket mindre på hela gruppen elbilar, så är den batterikapacitetsminskningen mindre än vad man kanske trodde för några år sedan. De här tankarna kring att det skulle behövas ett batteribyte var mycket mer liksom närvarande i debatten för några år sedan. Idag så de bilarna som sätts på marknaden förväntas nästan att batteri ska funka en livs, tid. Och det som också den här i EU-regleringen, den ska ju också nu, den tar ju med aspekter av livslängd, hur mycket livslängd som ska faktiskt vara kvar ett visst antal år, och få med de aspekterna också.
Ja, jätteintressant, Martina. Jag tänkte, en grej som jag skrev om i mitt nyhetsbrev var att det fanns två liksom huvudsakliga risker som man tittar på när man köper en begagnad bil generellt. Det är nuvarande skick och sen riskerna för liksom framtida reparationer, kan man säga. Om man då tänker på batteritester, då får man ju ett nulägesbild. Men batteridegradering är ju inte alltid linjär, eller den är inte linjär, skulle jag säga. Så det är svårt att bedöma, okej, om 5 år, när jag ska ha den här bilen i 5 år, vad kommer skicket vara då? Och det är egentligen den siffran som har påverkan för framtida andrahandsvärde till exempel. Har du sett någonting kring det? Eller kommer den in kanske kring livslängdsfrågan? Mm. Eller?
Jag tänker liksom då, om man tittar på de studierna som finns, som tittar då bakåt i tiden, så har du ju hela tiden på något sätt batterierna överträffat det man förväntade sig av dem. Så på så sätt så har det kanske inte varit en jättecentral fråga. För när man tittar på åldring, eller liksom, så är det ju alltså andra tekniska egenskaper hos bilarna också. Inte bara liksom batterihälsan i sig, utan batteristorleken. Andra liksom features i bilen som kan, tror jag, tillsammans bidra till liksom att bilen känns äldre. Ja, så det är svårt att, jag skulle säga att jag kan inte på rak hand liksom särskilja det där, utan bilden jag har är att när man tittar bakåt på liksom de försäljningarna, så har liksom snarare batteristorleken och laddkapaciteten spelat roll mer än hur batteriet mår. Det är i alla fall min bild.
Carl, när jag pratade med elbilsförsäljare i Norge, alltså vanliga bilsäljare egentligen, så frågade jag dem, vad är anledningen till att en elbil har sjunkit snabbare från nypris, alltså mer i procent räknat än en någorlunda jämförbar modell? Och då sa de räckvidd och hur snabbt man kan ladda batteriet. Uppfattar du att det är en, kan du se i data eller på något annat sätt att det spelar roll, att det, eller att det finns några andra faktorer, eller tror du att det stämmer?
Nej, men det var väl där lite jag var inne på i det här med att marknaden mognar, att teknikutvecklingen har gått snabbt och att en äldre elbilsmodell inte riktigt är i par med en modernare. Så det är klart att det har inneburit ett värdefall för den typen av modeller som inte går lika långt och laddar lika snabbt som en kanske modernare modell som kostar ungefär lika mycket, på grund av att vi har ett priskrig på nybilsidan också som spiller över på begagnat marknaden. Men samtidigt så ska jag säga, apropå den här diskussionen med batterier och degradering och sånt, att jag tycker att från att man hörde väldigt mycket om det här med oro över batterihälsa från konsumentledet och räckviddsångest och sånt, så i takt med att laddinfrastrukturen har blivit allt bättre, så är nog ett vanligare ord jag hör laddstress snarare än räckviddsångest. Man hinner inte göra de ärenden man vill göra under tiden som man står vid laddstolpen, för att det laddar tillräckligt snabbt idag.
Det går för fort, jag tycker.
Ja, det går nästan för fort, ja, precis. Så absolut så ligger det någonting i det här med att räckvidd och kapacitet har påverkat prisbilden. Men jag tror att det har stabiliserats nu. Vi har olika segment av bilar. De bilarna som inte har den modernaste tekniken hittar ändå sina köpare. Därför att det funkar alldeles utmärkt att ha en sån bil som andra bil till exempel. Mm. Den kommer inte att funka på långresan, men det behöver man inte alltid ha bilen till. Utan jag brukar prata om 80%-regeln. Jag brukar säga att du ska ha en bil som duger för 80% av dina behov. Och är det så att du behöver åka på långresor ibland, då kanske det är enklare att lösa det på ett annat sätt. Att hyra en bil de gångerna eller något annat, än att alltid åka runt i en alldeles för stor och dyr bil.
Nu tänkte jag fråga er då, när kan vi förvänta oss att det planar ut, eftersom alltså prisskillnader mellan elbilar och förbränningsbilar? Därför att det var min bild när jag intervjuade säljare och analytiker i Norge. Men du, Carl, har ju lite grann sagt emot det här, att det kanske redan har planat ut i Sverige. Är det rätt uppfattat då?
Det är faktiskt helt rätt uppfattat. Och jag tror att nyckelordet i det här är TCO, den totala ägandekostnaden, som man är ganska duktig på i Sverige, tycker jag, att kommunicera och förklara för konsumenterna. Det handlar ju om att inte bara se till bilens prislapp utan att se till vad bilen faktiskt kommer att kosta dig att äga. Och då är vi återigen inne på det politiska. Även om vi inte har klimatbonus och sådana saker så är det fortfarande så att en elbil har en årsskatt på 360 kronor. Det gör väldigt gott för totalkalkylen. Du har normalt sett en servicekostnad som är lägre för elbilen jämfört med en laddhybrid eller en fossilbil. Sen får du betala mer för att köpa bilen. Det betyder att du får en högre alternativkostnad, finansieringskostnad. Men som det ser ut idag så är faktiskt andrahandsvärdena starkare för elbilar och laddhybrider än för fossildrivna bilar.
Och är det inte så, vi pratade lite innan vi började spela in här också, att vi till exempel Toyota som historiskt har haft ett väldigt bra andrahandsvärde. Och min tolkning av det är ju att de har haft liksom driftsäkra bilar, låga driftskostnader, vilket gör att det blir attraktivt på andrahandsmarknaden. En lyxbil, oavsett drivlina, brukar ju vara väldigt dåligt andrahandsvärde för de är så pass dyra att ha. Men menar du nu, Carl, att folk bör liksom se de här fördelarna för elbilarna, just de här låga driftskostnaderna? Då? För det
exakt.
De har ju gjort tidigare, tänker jag,
ja.
Bensinbilar och dieselbilar.
Ja, men alldeles så är det. Det är ju som så att den totala ägandekostnaden är ju individuell. För försäkringspremien beror på vem du är och var du bor. Och den kommer också bero på hur du kör. Och framförallt, återigen det där med, kan du ladda hemma? För kan du inte det, då spricker nästan alltid kalkylen på en elbil. Men sätter man sig ner och räknar på det här, vilket man måste göra idag när man köper bil. Man kan inte bara titta på rutan, priset så som det brukar vara hos handlaren. Du kan absolut välja idag en bil som är 100-150 000 dyrare och ändå så blir den totala ägandekostnaden lägre.
Det är roligt, för när jag skrev min avhandling så handlade om just TCO och då gjorde jag en studie, nu får jag lite reklam för mig själv här, men det är ju länge sedan nu, där jag tittade just på konsumenterna, hur många som räknar totalkostnaden. Och då i den studien så såg vi att det var bara 4% av nybilsköparna som faktiskt tittade på hela totalkostnaden. Och om jag kommer ihåg rätt så var det över 50% som bara tittade på inköpspriset. Medan på företagssidan är det ju helt annorlunda såklart. Där är ju TCO ett väldigt allmän vedertaget begrepp.
Ja.
Men du menar du, Carl, att du känner att TCO börjar komma ut mer hos privatköparna också?
Ja, och man får också det i marknadsföringskanalerna från handlarna, att man säljer in det på ett annat sätt. Att man istället presenterar en slags månadskostnad, inte bara utifrån vad bilen skulle kosta att amortera, utan att man kommunicerar en annan siffra som innehåller mer och som då gör att du får en större jämförbarhet.
Ja, okay.
Och det här är intressant. Vi pratade lite om så här batterihälsa och vad vet man om batteriet om 5 år. Någonting som man vet om TCO på avgasbilar är ju att drivmedelskostnaden kommer öka, ja, säg om 5 år, när ETS2 slår in.
ETS2 betyder det nya utsläppshandelssystemet där vägbränslen ingår.
Precis, vägfordon ingår där. Och som sagt, det finns ett mjukt pristag fram till 2030, så att det kommer inte ha så stor påverkan fram tills dess. Men just nu är det en ganska stor diskussion kring det och att det kommer få en väldigt, väldigt stor påverkan. Jag tror att sådana diskussioner också kommer in mer, att man förstår att det finns även liksom, en risk med att köpa en avgasbil på ett annat sätt.
För det är lite temat risker här, risker för batterihälsa och hur ska jag bedöma det, eller räknar jag som bilköpare, en begagnad bilköpare, att nej, men batteriet håller ungefär lika länge som bilen. Det blir inte lika pikt med tiden, men det kommer att funka. Om de flesta bilkunder hanterar det på det viset så kanske framtida bilköpare av en bensinbil kommer att tänka att i takt med att utsläppsrätterna för fossila inslaget i bensin kommer att sjunka så kommer priset att stiga, och det måste jag också räkna med som en del i kalkylen. Det är lite åt det hållet du pratar om.
Ja, det blir en risk. Och på något sätt, det känns som att det också börjar finnas någon slags riskmedvetenhet kring TCO, att olika bilval innebär olika risker.
Samtidigt sa ju du, Jens, att i din avhandling för länge sedan så var det ju väldigt liten andel av de där som egentligen hade koll på risker. Alltså man köpare är ett komplicerat släkte helt enkelt.
Ja, och en del som, om jag kommer ihåg rätt här nu, är ju att bilköp är ett väldigt känslomässigt köp, om ni andra håller med. En del av det är ju självklart rationellt, att det ska passa in i din budget, du har de pengar du har. Men utöver det så tror jag att den känslan styr mycket, och det kan man ju bara titta på bilreklam. Det är väldigt få som kanske lyfter upp TSO som den huvudsakliga punkten, utan det är ju snygga bilder på någon bil som kör upp i bergen någonstans, liksom en livsstilsvad snarare. Så att min tes då i alla fall, som jag tror jag fortfarande tycker, är ju att TCO kanske är viktigt, men många vill nog medvetet nästan ignorera det, för man vill inte tänka för mycket på de där tråkiga, jobbiga siffrorna. Man vill veta att den passar in i budgeten, för de flesta. Sen är det andra saker som styr, att jag vill ha en viss typ av bilmodell med en viss typ av utrustning och så, givet att man har råd. Men jag vet inte om du har någon kommentar till
det, Carl? Nej, men det håller jag absolut med om. Det finns ju definitivt det subjektiva, att om man har en preferens för vissa märken, vissa typer av modeller och så vidare, så är det absolut.
Jag har bara en liten input där. Vi skrev ju avhandling ungefär samma tid.
Ja, det
och det, man märker att det var en annan tid då. Alltså vilka bilar som fanns, vad de hade för tekniska egenskaper, hur få personer det var som ens hade provkört och sådär. Jag tror att dels det här att man vill ha in en, ja, men det här känslomässiga, en viss bilmodell. Men det som har ändrats sedan dess, det är ju att... ja, men dels svenskar har nog alltid känt sig som att de vill göra bra miljöval. Mm. Alltså, och det har liksom kommit in att elbil är det. Alltså, man var snabba över till etanol, såklart liksom har den liksom, idén förstärkts av politiska incitament. Men jag känner ändå att det finns liksom en vilja att försöka göra rätt. Sen så blir det ju svårt om man liksom ser pengamässigt att det slår hårt mot den att göra det. Men att den här grundviljan finns där. Och det som har hänt då också sen din avhandling, det är ju just den mängden kinesiska elbilar som har kommit in. Även europeiska modellutbudet, att det finns bilar i princip i alla fordonskategorier. Att det är liksom inte en viss typ av bil längre.
Jag tycker det är intressant att höra med dig, Carl. Vad ser du nu då som den stora utmaningen på begagnat marknaden för, om vi säger laddbara bilar då, men kanske med fokus på elbilar?
Jag skulle säga att utmaningen för konsumenten på begagnat sidan är ju väldigt mycket att vi får en allt mer heterogen marknad. Tittar man på antalet olika bilmodeller som tillsammans utgör 50% av nyförsäljningen, så har det antalet ökat väldigt mycket under de senaste åren. Det kommer alltså in allt fler och fler modeller som säljer i stora volymer. Och då inställer sig frågan som köpare, vilka märken och modeller kan man egentligen lita på? Förr var det ju ganska få modeller ändå. Skulle man ha en liten bil, och köpte man en Polo eller en Golf. Skulle man ha lite större bil, så valde man en Toyota Corolla och så vidare. Idag finns det mängder av olika modeller och det finns mängder av olika märken som man kanske inte hört talas om. Bara de senaste åren har det kommit 13 nya bilmärken från Kina. Ska man vara försiktig eller ska man satsa på sådana? Och jag tror det återigen då gäller att tänka på till exempel Tesla. För några år sedan var det inte någon som visste att det fanns. Idag är de jättestora. Det är självklart andra märken som kommer att göra om samma resa. Så man får inte ignorera de här nya märkena som ofta konkurrerar med prislappen. Samtidigt som det också gäller att vara försiktig. En kändare märke eller en kändare modell är förstås alltid kanske lättare att sälja när man själv ska avyttra bilen, eftersom det är fler som känner till den och kommer att söka på den i annonser och så. Så man ska vara beredd att betala lite mindre för en okändare märke eller modell. Man kan förvänta sig att man får lite mindre betalt, men man kan ändå få en väldigt bra bil. Så det tror jag är en risk som är viktig att tänka på, eller en möjlighet kan man också se det som.
Sen nämnde du innan vi började spela in också att det kommer kanske en flodvåg av begagnade elbilar här under hösten, va?
För att det stämmer.
Ja, du får utveckla.
Ja, men precis. Nej, men 8 november är ju lite det magiska datumet, närmare bestämt 2022, för det var då klimatbonusen slopades. Och i samband med det så såldes det ju väldigt stora volymer elbilar och laddhybrider.
Får jag bara lägga till, då var det så här att man kunde beställa, om man hade beställt det datumet, sen kanske, för man kan ju inte sälja bilar en dag i jättestora volymer, men var beställningen lagd då så kunde leveransen komma sen. Det är det du pratar om.
Exakt. Det gäller att kunna visa för myndigheterna att man hade köpt bilen senast midnatt den 8 november. Så med start den dagen och sen egentligen hela vintern 2022 och våren 2023 så såldes det, eller rättare sagt, det ställdes på och registrerades stora mängder elbilar och laddhybrider. De där bilarna fyller 3 år nu i vinter. Och eftersom vi vet att en hög andel av de där bilarna var företagsköpare har ofta sina bilar i 3 år, så förväntar vi oss att det kommer att komma ut väldigt stora volymer. Det betyder att det kan bli lite grann en köparens marknad här under vintern och våren. Och det där förstärks ytterligare av att räntan har sänkts. Det har stärkt hushållens köpkraft och det i sin tur har satt fart på nybilsförsäljningen till privatpersoner. Och när privatpersoner köper ny bil så blir det mindre efterfrågan på begagnat. Därför att det är 94% av alla begagnade bilar som köps av privatpersoner. Det är två företagsköpare där. Så privatleasingerbjudan till exempel, 50% av alla nya bilar som säljs till privatpersoner idag privatleasas. Det var nere på mycket lägre nivåer de senaste åren. Vi börjar närma oss den där rekordnivåerna på 58% som var 2021 när räntan var som lägst. Så lite grann är det en storm på väg här får man väl säga på begagnatmarknaden i form av att vi har mindre efterfrågan på begagnat. Många inbytesbilar som kommer att komma in när privatköparna byter till en ny bil. Samtidigt som det då kommer in en massa treårsbilar. Så jag tror det kommer att finnas goda möjligheter att köpa prisvärda begagnade elbilar och laddhybrider här under vintern och våren. Lite konsumentupplysning där.
Mm. Ja, med detta så har vi kommit igenom dagens upplaga av podden från Nyhetsbrevet om EV. Och vi som har pratat idag, det är Jens Hagman från redaktionen, det är Martina Wikström från redaktionen och som gäst hade vi Carl Wallin från Bilpriser och KVD. Jag som pratar heter Mats-Ola Larsson. Vi är finansierade av Energimyndigheten, har Swedish Electromobility Center som värd och musiken i programmet är inspelad och framförd av gruppen Vintergatan.